Tack så mycket. Underbar lovsång. För dig som inte har mött mig tidigare så heter jag alltså Johnny Martinsson. Varsågoda och sitt. Jag heter alltså Johnny Martinsson och tillsammans med min fru Nadja så är jag församlingens missionär i Sydasien. Det var ett litet tag sedan som jag stod här, någon gång i oktober förra året. Då hade vi missionskonferens. Och dagen efter så reste vi ut till Nepal tillsammans med ett team från Sverige. Och då hade vi bland annat Melker härifrån församlingen med i det teamet. Det var en väldigt fin missionsresa. Och efter det så stannade Nadja och jag kvar i Asien. Vi har hunnit med att vara i Bangladesh, i Indien, i Nepal och Sri Lanka. Och vi har också arbetat distans med mission i Pakistan och Maldiverna. Nu sedan ett par veckor så är vi tillbaka i Sverige och det kan vi vara därför att Nadja som är rysk medborgare precis fick svenskt uppehållstillstånd. Så det är stort tacksägelseämne. Och under tiden här i Sverige så kommer vi resa lite grann i församlingar men vi kommer också att välkomna vårt barn i mitten av juni här. En sån här stor livsförvandlande sak som vi väl inte ännu förstår riktigt. Men ni som är föräldrar har väl förstått lite mer av det. Så det ser vi fram emot. Och under tiden som vi är här så arbetar vi också distans med missionsarbetet. Just nu så arbetar jag mycket med mission på sociala medier. Framförallt i Kashmir och Maldiverna. Vi samarbetar med den underjordiska kyrkan i Kashmir. Och i Maldiverna finns det ingen kyrka överhuvudtaget, men vi når ut till människor, framförallt på Facebook. Och människor blir frälsta och människor börjar studera Bibeln. Vi fortsätter att lägga grunden för fler församlingsbaserade bibelskolor i framförallt Indien för att träna och utrusta både troende och ledare. Att lägga grunden för en ljudlärjungaskola för analfabeter i Nepal. Och så fortsätter det övriga arbetet som vi har haft under en längre tid. Evangelisation och församlingsplantering genom nationella medarbetare. Människor fortsätter att bli frälsta. Vi fortsätter med skolgång och läxhjälp i Nepal. Där vi har just nu 667 barn och ungdomar som får möjlighet till läxhjälp och skolgång. Inte minst genom den här församlingens medverkan och stöd med skopanmedel. Vi har också startat upp ett internat i Nepal för tonårstjejer för att de ska få möjlighet att gå i skolan. Och i Pakistan ett internat för tonårskillar. Där utbildar vi också 3 sjuksköterskor som vi önskar ska gå tillbaka till sin region där det inte finns någon sjukvård. Och kunna förmedla i framtiden både sjukvård och Guds ord. Så fortsätter vi arbeta med kvinnors och barns rättigheter i Indien. Och lite roligt så har Gud öppnat lite nya dörrar för oss som vi väl inte hade räknat med. Vi har en hemsida som erbjuder gratis mentorskap och rådgivning för kristna ledare och pastorer. Och där har vi en del framförallt pensionerade pastorer och ledare från Sverige, från Afrika och från Indien med erfarenhet som kan finnas som rådgivare. Jag är lite koordinator för det där, men brukar inte ha så mycket samtal med människor. Men nu hade vi en pastor från Kenya som hörde av sig och han envisades med att jag måste vara hans mentor. Så jag fick, man är ju lite svensk och har svårt att säga nej, så jag fick bli det. Och så ville han, hade en längtan att få utrusta sina församlingsmedlemmar. Så de har startat nu en församlingsbibelskola med 4 olika grupper där de möts och tränas i Guds ord. Och vi betalar ingenting för det utan vi förmedlar undervisningsmaterialet och vägleder kring konceptet hur man gör. Och så får man ett diplom i slutet här. Och nu hade vi också en församlingsrörelse i Uganda som hörde av sig och är intresserad av det här. Så Gud öppnar nya dörrar. Och det här är också det 10:e året sedan All Nations, den organisation som vi jobbar med, startade. Som vi startade det. Så lite senare i höst så hoppas vi på ett 10-årsjubileum. Och då är väl ingen plats så naturlig som här i Väsby som är den huvudman för arbetet. Så det hoppas vi ska bli ett fint jubileum där vi får se tillbaka på Guds trofasthet men också se fram emot vad Gud vill göra. Så stort tack till församlingen för ert stöd, era böner, ert givande. Det är tillsammans som vi kan göra det här. Som Sara nämnde här så är det mors dag. Och mors och fars dag, det är ju dagar då vi på ett särskilt sätt får påminnas om och visa uppskattning för våra föräldrar, för allt det de gör för oss. Samtidigt, eftersom det är en dag som handlar om relationen mellan barn och förälder, så är det också en dag som bär med sig saknad och smärta för en del av oss. För de som inte längre har föräldrar i livet. För de som har förlorat ett barn. För de som har föräldrar och barn i livet men där relationen inte är så som man skulle önska att den var. Och för den som hade velat ha barn men aldrig fick några. Det är ju så att det finns människor som inte vill ha barn som får dem ändå. Och det finns människor som absolut inte borde få barn som ändå får barn. Och så finns det människor som längtar efter att få barn men som aldrig får några. Och det där kan vara svårt att förstå. Det är ju egentligen inte i regel särskilt märkvärdigt att sätta barn till världen. Det kräver inte något större engagemang. Men att vara den som finns där, den som ger av sig själv, som ger upp sitt liv, sin egen tid, sina egna ambitioner för någon annan, för att ge de bästa förutsättningarna, för att ge rötter och vingar, för att någon ska lära känna Jesus, det är stort. Jag tror aldrig det har funnits ett så stort behov av föräldrar som i vår tid och i vårt samhälle. Och då tänker jag inte på biologiska föräldrar. Det kräver som sagt inte så mycket insats. Och jag tänker inte främst heller på föräldrar i kärnfamiljen, även om det är viktigt, utan jag tänker på andliga föräldrar. Vi har ett behov av varandra och vi har ett behov av människor som vi kan ta rygg på. Som vi kan se upp till och inspireras av. Som vi kan lära oss av. Människor som kan lära oss saker men som lyssnar mer än de predikar. Människor med öppna hjärtan och öppna hem. Och jag tror att det finns generationer som är andligt föräldralösa i våra församlingar. Men som längtar efter den här typen av relationer. Så jag vill bara säga till dig. Du som längtar efter de där barnen. Gud har barn för dig. Och jag ber att du ska få ögon att se de barn Gud har för dig. Och du som längtar efter de här föräldragestalterna. Vi behöver inte använda de här orden, mentor, för andliga föräldrar. Men det är funktionen som är det viktiga. Du som har den där längtan. Jag ber att du ska få ögon. Och att Gud ska leda dig till de människor han har för dig. Och du som har de här relationerna idag som påminns om relationerna med dina föräldrar. Med dina barn som inte är så som du skulle önska. En dag är det för sent att göra någonting åt det. Gör det du kan. Det kanske är deras fel. Eller mestadels deras fel. Det som är svårt, så är det kanske. Men gör det som ankommer på dig så ska Gud göra resten. Så ber jag heligande att du ska leda mig så att jag får säga det du vill jag ska säga. Och jag ber att vi ska sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill ge oss, det du vill göra i oss. I Jesu namn. Amen. Förra veckan så firade vi pingst. Pingst, det är en viktig dag, en viktig högtid för oss pingstvänner. Det är liksom det som definierar vilka vi är. Samtidigt, om vi ska vara ärliga, så är det nog många av oss som längtar efter mer av andens liv. Som känner att ofta så kör vi på ganska mycket i vår egen kraft och räknar inte med den heliga ande så som vi borde. Vi vet ju det i teorin, att vi kan inte göra någonting utan den heliga ande. Men i praktiken så får vi nog erkänna att ofta så försöker vi göra så mycket vi bara kan själva. Om vi är riktigt ärliga så tycker vi nog att vi gör det ganska bra. Jag tror att de kanske främsta anledningarna till att vi inte alltid har så mycket och fungerar så mycket i andens ledning och kraft som vi kanske längtar efter är att vi så ofta är bundna av rädsla och av missförstånd. Vi vet att vi borde vara ledda av den helige ande och följa den helige andes ledning. Men hur gör man? Och när det kommer till andens gåvor. Om jag skulle försöka fungera i andens gåvor, tänk om någonting går fel. Tänk om jag gör fel. Tänk om någonting går sönder. Tänk om jag förstör någonting. Tänk om jag blir utskämd. Och det där med andens dop och tungotal och andens gåvor, är inte det för dem som är särskilt heliga? Behöver jag inte förtjäna det här? Var nå upp till en viss nivå av gudfruktighet innan jag kan komma in i det här? Det där är frågor, det är tvivel och missförstånd som binder oss. Men Guds ord är väldigt tydligt. Andens liv, andens ledning, kraft och gåvor, det är av nåd, det är oförtjänt. Och det är inte belöningar efter lång och trogen tjänst, utan det är en förutsättning för att vi ska kunna leva det liv som Gud har för oss. Vi vet att den heliga ande är Gud. Detta mysterium, treenigheten, att det finns en helig, allsmäktig Gud som är ett väsen och samtidigt tre personer. Det där kan vi inte förstå. Och det är inte så konstigt. För även om vi är skapade till Guds avbild och har likheter med Gud, så är Gud också oändligt olik oss. Och att vi inte till fullo kan förstå Gud är inte konstigare än att en myra inte kan förstå kvantfysik. Men vi förstår att den helige ande är Gud. Och vi ser i Bibeln hur han fanns med redan i skapelsens början. Vi kan se i Bibelns första bok, den första kapitlet, de allra första verserna. I första Mosebok 1, kapitel 1, vers 1-2, står att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Redan i skapelsens morgon så var den helige ande där. Han skapade, han gav liv och han skapade ordning. Och sen genom hela gamla testamentet så ser vi hur Guds ande var verksam. Hur han utrustade Guds män och Guds kvinnor, profeter, domare. Och samtidigt så ser vi hur Gud hade en vilja att göra någonting mer. Och det var det som profeten Joel fick profetera om flera hundra år innan Jesus. I Joels bok kapitel 2, vers 28-29. Där Gud säger, och det ska ske därefter, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Det var det här som uppfylldes på pingstdagen. När Gud gav av sin heliga ande till söner och döttrar, till gamla och unga, till alla de som trodde på Jesus. Men det var inte bara för dem där och då, utan det är också för oss idag. Jag vill läsa några bibelställen om vad den helige ande vill göra i våra liv. Det finns mycket man skulle kunna säga och tala om, men några ställen. Och det första är Johannes evangeliet kapitel 14, vers 16-18. Det är innan Jesu död och uppståndelse, och han talar till lärjungarna om anden som fadern ska sända. Och så säger han, och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig till jag lever och ni kommer att leva. Vi ser här att den heliga ande är given till varje kristen som en hjälpare. Han vill hjälpa oss att leva det liv och i den kallelse som Gud har gett oss. Han är alltid med oss, han är i oss. Och genom att den helige ande bor i oss så är också Jesus med oss. Vi ser också i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Precis innan Jesu himmelsfärd så säger han: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det är det vi fick se uppfyllt i Apostlagärningarna kapitel 2 på pingstdagen som vi firade förra veckan. Att de här lärjungarna som var förskrämda, hur de uppfylldes av Guds ande, av frimodighet, av kraft, och de gick ut och predikade. Och Petrus ställde sig inför tusentals människor och predikade evangeliet. Och så säger han i Apostlagärningarna 2 och 39: till luftet gäller er, luftet om frälsning, om den helige ande. Det gäller er och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Varje kristen behöver en personlig pingstdag, och det finns en personlig pingst för var och en av oss. Var och en av oss behöver bli döpta, fyllda med den helige ande. Men det är inte nog att vi blir fyllda av anden bara en gång. Vi behöver honom konstant. Vi är som mobiltelefonen, vi laddar ur. Och vi behöver fyllas, vi behöver laddas upp gång på gång. Söka, fortsätta söka Guds närvaro och andens närvaro. Att inte nöja oss med gamla upplevelser eller leva på minnen av det Gud har gjort i våra liv i det förgångna. Sen har vi ju den här tanken som kommer till så många av oss, att jag är inte tillräckligt bra. Ja, det där med andens dop, andens gåvor, tungotal, ja, det är någonting jag verkligen skulle vilja ha, men jag duger inte, jag är nog inte tillräckligt bra, det är nog inte för mig. Men hör vad Jesus säger i Lukas evangeliet kapitel 11, vers 11-13. Finns det en far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Jag vet inte hur ni gör hemma, ni som har barn. Om era barn kommer och ber om en macka, om ni ger en orm eller en skorpion. Jag hoppas inte det. Eller om de har inte gjort tillräckligt bra ifrån sig i skolan, och så säger ni att det är ingen mat tills du får B eller A eller vad det är. Så gör i alla fall inte Gud. Utan han vill ge av sin heliga ande till oss. Precis som vi behöver fysisk föda, så behöver vi Guds heliga ande för att leva det andliga livet. Och han längtar efter att ge sin ande till oss när vi ber honom. Sen så ser vi i Nya testamentet att den heliga ande vill producera frukt i våra liv. Det kan man läsa om i Galaterbrevet kapitel 5. Och andens frukt, det är helt enkelt Jesu karaktärsegenskaper som får växa till i våra liv. När vi har tagit emot Jesus, lever i relation med honom och i lydnad till honom, så gör den helige ande oss mer lika Jesus, producerar sin frukt i oss. Och precis som all annan frukt så är det en process som får växa fram i våra liv. Och så ser vi att den helige ande ger gåvor. Och de kan vi läsa om i första Korinterbrevet kapitel 12 till kapitel 14. Vi ska inte läsa allt. Läs gärna hela det här sammanhanget när du kommer hem, när du har möjlighet. Men vi ska läsa ett stycke. Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 1-11. De här gåvorna, de är givna, ser vi, till kraft och vägledning. Och Paulus skriver så här i första Korinterbrevet 12, 1-11. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Vi ser här och i resten av det här sammanhanget att andens gåvor är av nåd, de är oförtjänta. Vi ser att de är övernaturliga. Vi har ju alla naturliga gåvor som Gud har lagt ner i oss, saker och ting som vi är duktiga på. Att rita eller måla eller sjunga. Och det är också från Gud. Men andens gåvor finns inte hos den oomvända människan, utan det är någonting som vi får när vi blir uppfyllda av anden. Och det är den heliga ande som ger det till oss så som han vill. Samtidigt så ser vi att vi kan ha en längtan efter särskilda gåvor, och vi har rätt och till och med uppmuntras att be för att få fungera i andens gåvor. Och då är det någonting som den heliga ande vill göra i oss. Och de här gåvorna får vi inte för att vi ska bli märkvärdiga, för att folk ska se upp till oss, utan för att uppbygga församlingen, våra medkristna, för att bli till ära för Gud och också i evangelisation när vi når dem som inte känner Jesus, att de ska få överbevisa det om sanningen i evangeliet. Och jag skulle vilja, det finns 9 gåvor i de här, i den uppräknade här. Jag skulle vilja säga någonting om några av dem, om helandes gåvorna, om det som man kallar inspirations- och uppenbarelsegåvorna och om tungotal. Det Jesus säger precis innan sin himmelsfärd i Markus evangeliet 16-18, att lärjungarna ska lägga händerna på de sjuka så att de ska bli friska. Och så står det i Markus 16-20, och de ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. De som var med oss på missionsresan till Nepal fick möjlighet att möta några av våra medarbetare, några av de lokala pastorerna och ledarna. Och det som blev väldigt tydligt är att den församlingstillväxt som vi ser på många håll och den väckelse som finns på många håll, där spelar tecken och under en väldigt stor roll. På vissa platser så är det så att de flesta som kommer till tro därför att de själva, någon familjemedlem eller någon granne, har blivit helad från någon sjukdom eller befriad från onda andar. Samtidigt så vet vi så att alla blir inte helade, vare sig här i Sverige eller där borta. Och många av oss har nära och kära som vi har bett för, och vi har inte sett resultatet. Det är ett mysterium. Det finns en dag då alla svar ska få sin, då alla frågor ska få sina svar. Men fram till den dagen så vilar vi i vissheten om Guds kärlek och att det någon gång så ska saker och ting falla på plats. Men trots det så är det här ett faktum. Där Guds rike går fram, där finns det tecken under och människor som blir helade. Och då är frågan, varför är det så få helanden och mirakler i Sverige i förhållande till många andra delar av världen? Jag tror att det första och kanske största skälet är att vi är så dåliga på att evangelisera. Vi ser både i Bibeln och i kyrkan i det globala syd att de flesta helanden och de flesta mirakler sker faktiskt när man går ut och predikar evangeliet för dem som inte är frälsta. Och förstås kombinera det med att också be för mirakler. Och sen så tror jag att vi inte alltid har samma tro på Gud som man har på många håll i världen. Och det positiva med det här är ju att det här går ju att jobba på. Vi kan ju börja evangelisera mer. Vi kan börja kombinera evangelisationen med att be för människor, att be för tecken under. Och vi kan bygga vår tro på Gud genom att ta mer tid med honom och med hans ord och låta det forma oss, våra tankar, vårt sinne. Under den senare delen av 1900-talet så fanns det en man som fick vara väldigt använd av Gud när det gällde att hjälpa människor komma i funktion i andens gåvor. Han heter John Wimber. Han var en narkotikaanvändande rockmusiker, men så blev han frälst. Och han blev passionerat gripen och förälskad i Jesus och i det han läste i Bibeln. Men så såg han på sin församling och han kände att det här är ju inte alls det jag läser här och det som vi upplever här, det är en diskrepans. Det var helt enkelt lite tråkigt. Så gick han till en av sina församlingsledare och så frågade han: when do we get to do the stuff? När får vi göra grejerna? Och den här församlingsledaren tittar på honom och säger: vilka grejer? Ja, men du vet, grejerna, det där som Jesus gör i Bibeln. Hela de sjuka, uppväcka döda, ge syn till de blinda. När får vi göra det? Och församlingsledaren tittar på honom och säger: ja, vi gör inte det där längre. Alltså nu gör vi bara det vi gör på gudstjänsterna. Och han svarade: menar du att jag gav upp droger för det här? Med tiden så blev han pastor, men det fortsatte att gnaga inom honom. Det där diskrepansen mellan det han såg här och det han såg i sitt eget liv och i sin församling. Så i lydnad till Guds ord så började han predika om tecken och under och om helande, och han började be för sjuka. Och vet ni vad som hände? Ingenting. Det blev sämre. Han bad för människor som hade förkylningar och de blev mer förkylda. Han bad för människor som hade astma och de fick en astmaattack. Men han fortsatte. Och tron liksom, den sjönk och sjönk och sjönk. Men han fortsatte att göra det han gjorde. För att det var det han såg var vårt uppdrag här. Och så blev han hemkallad till någon kvinna som var svårt sjuk. Och han bad för henne trosskyldigt. Och han hade en jättefin förklaring på varför hon inte skulle bli ledsen och varför det inte kunde bli något helande. Och till hans förvåning så blir hon helad. Och sen den dagen fungerade han i att be för tusentals människor till helande, men också hjälpa andra människor att be för de sjuka. Och då undrar jag, vad hade hänt om han hade tröttnat efter den där astmaattacken och tänkt: nej, men det här fungerar ju inte. Eller det är i alla fall inte för mig det här. Det är kanske för någon annan. Vad hade hänt då? Ja, tusentals människor hade inte fått komma in i det liv som Gud hade för dem. Och jag påminns ibland om en av de första tillfällena jag var ungdomspastor. När jag fick be för någon som var sjuk. Och det var någon kvinna som kom till mig. Hon hade problem med ryggen. Och jag fick be för henne. Jag hade väl inte så jättestor tro. Och hon hade nog inte så jättestor tro. Men vi bad. Och så gick hon hem. Och sen flera veckor senare så kom hon. Och så sa hon: vet du, jag har känt det här länge. Jag måste komma och tala med dig om det här. Att du bad ju för mig. Jag kände ingenting. Men jag tackade och gick hem. Men sen när jag kom hem så upptäckte jag att jag... Den här ryggproblemen som jag haft under lång tid, den är ju inte kvar längre. Och vet du, den har inte kommit tillbaka. Jag hade inte så stor tro, hon hade inte så stor tro. Men Gud kan göra vad han vill och han kan använda vem han vill när vi går på Guds ord. Och jag tror att när jag ser på mina medarbetare i Asien så är de inte så mycket gudfruktigare än vad vi är i Sverige. Och de är inte så mycket mer bibelkunniga. Men de har en barnslig tro på Guds ord. De läser någonting i Bibeln och så går de och gör det. Och så får man också se resultatet. Och jag tror att vi behöver lite av den frimodigheten. Att börja be för människor runt omkring oss. Och då tänker jag inte bara liksom, ja, men jag ber i min kammare. Utan när man har en arbetskamrat, när man har någon på skolan, när man har någon granne som har något problem, säger du: du vet ju att jag är ju kristen, får jag lägga händerna på dig och be för dig? Och då får man ju gärna förklara, får jag lägga händerna på din axel eller så, för annars kan det vara lite konstigt, folk undrar vad man menar. Får jag lägga händerna på din axel och be för dig att Gud ska bota dig från den här sjukdomen? Och är någon då kristen eller någon som är tillhör någon annan religion, ja, då tror de i teorin på att det här är möjligt. Och välkomnar säkert det här. Om någon är sekulär och inte tror på en andlig verklighet, ja, då tror den förstås att det är nonsens och att du är lite konstig, men det gör de redan. Så du har inte så mycket att förlora. Och tänk då om ingenting händer. Ja, då tycker de att den här konstiga grannen är väldigt snäll som tänker på mig och vill be för mig och skämma ut sig för att den bryr sig. Men tänk om Gud rör vid någon, hela någon. Det kan förändra inte bara en persons liv utan ett helt samhälle. Vi behöver den där frimodigheten. Så ofta så fungerar vi inte i andens gåvor därför att vi inte vågar börja. Tänk om något är fel, tänk om det inte fungerar. Vi har också inspirations- och uppenbarelsegåvorna. De gåvor som innebär att vi får en särskild kunskap eller inspiration från Gud som vi inte har naturligt. Profetia, kunskapens ord, visdomens ord. Och syftet med dem är förstås att kunna förmedla någonting av Gud till människor. Vägledning, förmaning, uppmuntran. Kunskap som vi kanske inte har naturligt som får visa på Guds omsorg och kärlek. Det kan vara tilltal kring det förflutna. Det kan vara tilltal kring nuet och det kan också vara tilltal kring framtiden. Hur får man till sig det där då? Ja, det är klart att det kan komma en ängel från himlen eller en eldskrift på väggen. Man kan höra Guds röst tydligt, precis som man hör en mänsklig röst. Men för det allra mesta så kommer det som en tanke som inte riktigt vill släppa. Som ett ord, som en bild, som liksom en visshet. Och då är ju frågan, hur vet man om det är Gud eller om det är en själv? Det där är ju svårt. Och hur ska man förmedla det här som man tror är från Gud? När jag växte upp så var det väldigt vanligt att människor reste sig upp. Och så sa man med en väldigt stark röst, om man var man, och med ett gammalt språk. Så säger Herren. Och så förmedlar man det budskap som man upplevde att Gud hade lagt på ens hjärta. Och om du gör så säger jag ingenting emot det. Det kan man göra. Men man får vara bra säker på sin sak. För att säga någonting i Guds namn om man inte är helt säker, det är en allvarlig sak. Och det finns tyvärr exempel på hur det profetiska har missbrukats i våra församlingar som gör att många, också vi kristna som tror på andens gåvor, har kommit att förakta profetia. Ni har kanske hört om mannen som ställde sig upp och sa: så säger Herren, jag ska leda er hem i en eldsvagn så som jag gjorde med min tjänare Mose. Ursäkta, säger Herren, Elia menar jag förstås. Eller den där församlingen där de hade byggprojekt på gång och det är farliga grejer. Bygg inte här om ni inte måste. Ja, ni bygger där inne. Var försiktiga. För det väcker upp mer än teologi och någonting annat. Så väcker det var hängarna ska stå. Så det väcker känslor och konflikter. Men då var det någon som reste sig upp och profeterade och sa: så säger Herren, så här och så här ska ni göra med bygget. Så var det en annan som reste sig upp och sa: nej, säger Herren, så här har jag inte alls sagt. Så här och så här ska vi göra. Och då tänker jag att logiskt sett så är det åtminstone en, kanske två, som inte har talat från Gud utan som har talat sina egna tankar och önskemål. Och då tänker jag att då är det ganska bra, om man inte är helt säker, att istället säga: du, jag fick det här ordet till mig. Jag känner att Gud kanske vill säga det här. Ni får pröva det. Det är mycket lättare att våga pröva själv att dela någonting. Och det blir mycket lättare för alla runt omkring som inte behöver liksom ha det här att det är Gud som säger. Som man kan pröva det på ett annat sätt. Så påminns jag om en av John Wimbers kompisar. Han heter Jack Deere. Och Han var professor, han kunde grekiska och hebreiska och Bibeln fram till och bak till och på alla sätt. Men så fick han tag på det här med andens liv. Och har fungerat mycket kring det profetiska, skrivit böcker i det profetiska. Och han berättar när han började fungera i andens gåvor i det profetiska. Så stod han inför församlingen och delade det han upplevde på det sätt som jag nämnde, utan att säga att så säger Herren. Och för allra mesta så var det fel. Och så skriver han någonting som jag tycker är både skrämmande och uppmuntrande, nämligen att om du vill växa i det profetiska så finns det en sak som är viktigare än allting annat. Och det är att du måste älska förödmjukelse. Är det någon som älskar förödmjukelse här? Att folk liksom skrattar eller småler lite grann åt den. Skakar på huvudet och tycker, ja, stackars människa. Hon är ju lite originell. Men så är det. Därför att om andens frukt är någonting som växer till, så är andens gåvor någonting som kommer fixt och färdigt. Gåvorna är perfekta. Men vi är inte det. Det är som när man är liten och man får en cykel. Om man öppnar paketet, man ser den här fina cykeln. Cykeln kommer inte förändras. Men vi kommer inte kunna cykla perfekt från början. Utan det kommer vara lite vingligt. Och man kommer att falla. Och om man då tänker när man faller att nej, det här är inte för mig. Ja, då blir det ingenting mer. Då handlar det om att våga sätta sig upp igen och fortsätta. Och så ser man att man växer, man lär sig, man utvecklas. Så är det också med andens gåvor. Och därför så är det så viktigt att vi i våra cellgrupper när vi möts, att vi ger tillfälle till det här. Att våga dela sånt som kommer, som man känner, kan vara Guds ledning. Och att förstås pröva det i en avslappnad atmosfär. Sen så kan ju det profetiska missbrukas på olika sätt. Som jag nämnde, ett vanligt sätt är att någon kommer. Du kommer, ofta är det ju den snyggaste tjejen eller killen som man kommer till. Och så säger man, du, Gud har talat till mig och sagt att vi ska gifta oss. Och det är ju förstås så att Gud kan ju göra så. Gud kan tala till oss om vem vi ska gifta oss med. Men då får vi aldrig säga det till den personen. Utan då kan Gud också tala till den personen direkt. Och på något sätt är det ju så också att bara för att någon talar ett profetiskt ord till oss så måste vi inte göra vad personen säger. Jag minns för flera år sedan så var jag på något möte och jag gick fram till förbön. Och det var en ung kille som bad för mig. Han var i min ålder, kanske lite yngre. Han bad för mig och så sa han, Gud kallar dig till att arbeta bland muslimer. Och jag tänkte, nej, det gör han inte alls. Jag tycker inte om muslimer, de verkar jättejobbiga, i alla fall de jag känner. Och jag ska ju till Indien och där är ju folk hinduer. Och det jag inte visste då var att Indien har en av de största muslimska befolkningarna i världen. Men jag sa, ja, men tack så mycket för bönen. Jag vet ju inte, jag vet att Gud ska kalla mig till Indien, har kallat mig till Indien och så. Men tack för bönen och så. Och man sa, ja, Gud har kallat dig, du kommer jobba med bland muslimer. Jag gick hem och jag sa till Gud, det där verkar vara en konstig profetia. Jag vet inte om den är från dig eller dig. Jag kommer inte springa på det här nu bara för att han säger så. Men om det är från dig, Gud, så är jag villig att låta det ske. Öppna dörrar, sänd människor i min väg och ge mig en inre visshet att det här är din vilja. Och sen med åren så kom de öppna dörrarna, så kom människorna, så kom vissheten och längtan. Och den där profetian som kom för många år sedan, det blev en bekräftelse på att du är rätt. Och idag i vårt arbete, vi arbetar bland hinduer, vi arbetar bland naturreligioner, bland buddhister. Men merparten av de folkområden vi arbetar bland är muslimer. Så det finns en profetisk hylla där man kan lägga saker och säga, Herre, jag vet inte om det här är från dig eller ej, men om det är det, låt det ske. Jag väntar på din tid. För ett litet tag sedan, precis innan vi kom till Sverige, min fru och jag, så var vi osäkra på Hon hade inget uppehållstillstånd. Vi visste inte om vi skulle föda i Sverige, i Ryssland eller i Indien. Många osäkerhetsfaktorer. Så mötte vi en ny vän för frukost. Och när vi sitter där mellan mackorna och teet så börjar han tala och dela profetiska ord med oss. Jag ska inte berätta vad det var, men det var precis det vi behövde höra i vår situation. Och det som var sån kunskap som han inte hade. Han var erfaren i det här, så han hade väldigt stort självförtroende i det. Men det blev en uppmuntran och välsignelse för oss. Och det där tror jag att vi behöver söka mer. När min fru Nadja ringer på telefonen, eller om jag ringer till henne och hon svarar, då vet jag direkt vem det är jag talar med. Därför att vi känner varandra väl. Och så är det också med Gud. Ju mer vi lär känna Gud, desto bättre lär vi känna Guds röst. Och det är någonting som får ta tid. Jag vet när jag gick på bibelskola i Jönköping så berättade lärarna om en legendarisk pastor i svensk pingströrelse, Bosse Hörnberg. Hur han ibland kunde uppleva Guds andesmaning, en tanke, en visshet att jag måste åka till den här adressen för det är en människa där som behöver mig. Och så gjorde han det. Och där var en människa i djup nöd som tänkte ta sitt liv. Och han fick predika evangeliet, be med människan och personen blev frälst. Men andra tillfällen så kände han att jag ska åka till den här adressen. Han åkte runt i sin bil och hittade ingenting. Därför att det fanns ingen sån adress. Vad är det värsta som kan hända om du känner en tanke eller en som kommer till dig att jag måste gå till Ica nu? Ja, det värsta som kan hända är att du får en extra promenad. Och det bästa som kan hända är att det är Guds ande som leder dig och att du får bli Guds redskap att göra någonting i en annan människas liv. Det handlar om att sätta sig upp på cykeln, att våga, om man faller, våga sätta sig upp igen. Så har vi tungotalet. Och vi ser i Bibeln att det finns två typer av tungotal. I Apostlagärningarna 2 så läser vi om en typ av tungotal och i första Korintierbrevet 14 en annan typ av tungotal. I Apostlagärningarna 2 på pingstdagen så ser vi att lärjungarna fick förmågan att tala ett mänskligt språk som de själva inte hade lärt sig. Det är som om jag som inte talar franska plötsligt skulle få förmågan att tala franska utan att förstå vad jag säger. Men Guds ande leder mig att säga någonting som får bli en hälsning och ett vittnesbörd till någon som talar det språket. Det blir och har som funktion att överbevisa människor om Guds kärlek, om sanningen i evangeliet. Men så finns det också en annan typ av tungotal som vi läser om i första Korintierbrevet 14 som är ett himmelspråk. Det är ingen människa som talar det språket, det är ett himmelspråk som finns till för vår egen andliga uppbyggelse. Och det är Guds ande och vår ande som talar med varandra och det bygger upp oss själva. Jag minns när jag var tonåring, jag längtade efter att bli döpt i den heliga ande, jag längtade efter tungotalet och kämpade med det där, kämpade med de här missförstånden och sakerna som jag har nämnt. Och så vid något tillfälle så gick jag fram och bad församlingsledarna äldste att be för mig att jag skulle få möjlighet att tala i tungor. Och de bad för mig och så sa de om du får några ord i tanken så är det bara att tala ut. Och det fick jag, men jag tyckte att det lät lite konstigt. Det var inte så som jag hade förväntat mig att det ska bli när du får den här förmågan. Så jag sa ingenting och så gick jag hem. Men sen vid något tillfälle så var jag själv hemma. Jag bad till Gud. Och då, så kom liksom de här orden och pockade på igen. Och jag började tala ut dem. Till att börja med bara några få ord. Och sen kom det mer. Och det har varit hos mig en välsignelse. Någonting till uppbyggelse. Och jag tror att för många, precis som det var för mig, så är någonting som binder oss att vi ser och hör andras erfarenheter och vittnesbörd. Särskilt de dramatiska och tänker så ska det vara. Någon som stod vid tvättbaljan, minns jag. Jag stod vid tvättbaljan och tvättade. Och så kom liksom det eld från himlen som en eldboll som kom in i mig. Och någon grep tag i min tunga och jag kunde inte kontrollera den. Och så började jag tala ord som jag inte kunde nämna själv. Jag tänkte, det är väl så det ska gå till. Och det kan säkert gå till på det sättet. Men det kan också gå till som för mig. Att det kommer några ord. Och så får man tala ut det. Och man kan kontrollera det. Att man kan starta och man kan stoppa. Vi är olika och Gud möter oss på olika sätt. Och vi behöver inte försöka härma någon annans tungotal. Vi behöver inte producera någonting. Utan Gud vill ge oss av sin ande för att uppbygga oss. Så min längtan för mig själv och för var och en av oss, det är att vi ska få uppleva mer av andens liv, av andens ledning och kraft. Och nyckeln till det är att vi vågar pröva, att vi söker och längtar efter honom, att vi vågar pröva. Det som är säkert är att om vi aldrig ber för de sjuka blir ingen helad. Vi vet inte säkert om de blir hela, men vi vet säkert att om vi inte ber så händer ingenting. Vi vet inte säkert om vi profeterar eller delar någonting, om det verkligen stämmer exakt. Det kan ibland vara att man kanske en del är korrekt och någon del har man missuppfattat. Och då är det kanske bättre att dela det man känner istället för att försöka gissa och fylla ut. Men vi vet att om vi inte delar någonting så kommer det inte bli ett uppbyggelse för någon. Och vi vet att om vi inte söker andens gåvor, profetia, helande, tungotal, då kommer vi inte heller uppleva det. Men om vi gör det, så säger Jesus, så vill han ge oss av sin ande. Så sök, pröva, skapa möjligheter här i gudstjänsten, i cellgrupper, i möten med människor där man får pröva och växa tillsammans i det här. Vi ska fortsätta i gudstjänsten. Det kommer vara nattvardsfirande. Och i samband med det så kommer det också finnas tillfälle till förbön. Jag kommer finnas där, Barbro och Seppo kommer finnas där. Och då skulle jag särskilt vilja bjuda in dig, du som längtar efter andens dop, någon av andens gåvor, tungotal eller vad det är, att få uppleva, komma in i det. För dig som liksom du har andens, du upplevt andens kraft och ledning, men du vill ha mer. Du vill ha ett nytt möte. Och förstås även andra behov. Så finns vi, står här borta i loungen. Och så kände jag här innan, om du finns här som liksom har ont och problem i ryggslutet, så får du gärna komma. Om du har smärta i ditt högra ben som är liksom strålande som en blixt, och kanske finns du här också som har varit hos läkaren de senaste veckorna och där läkaren talat om någon typ av fibros, så får du gärna komma, så får vi be tillsammans. Så tror jag att Gud vill röra vid dig. Kom heligande, fyll oss med dig själv. Fyll våra liv, fyll våra hjärtan, våra tankar, och hjälp oss att lära känna dig bättre, att söka dig och att bli använda av dig. I Jesu namn.